Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
VM Headlines, tisdag, nya matcher och ja, nu rasslar det på ett otroligt tempo. Det var 3 matcher igår, 4 matcher idag och vi är ju 2 timmar före er så det blir rätt sent. Vi jobbade ju kring Wales i USA med Hasse Backe och de andra och var inte tillbaka på hotellet förrän väldigt, väldigt sent. Och det, på internationella pressen tar de bara Visa och det har inte jag för det är en sponsor. Så då fick vi en sen kebab runt hörnet på Hasse Backe och Gusten Dahlin.
Vad var det för liten dans han gjorde, Hasse Backe, där?
Ah, det är för att han fick kramp i benet. Ja, han fick kramp så han var tvungen att lösa upp det.
För det är som Elvis Presley eller någonting från...
Det är som Johan Kücükaslı har lagt det på sin Twitter, ligger även på min Twitter om man vill se Hasse Backe käka loss. Så att det blev sent, därför är jag inte så tidig och lite rosslig i rösten, för det är ju ett alkoholfritt land så att det beror inte på det, utan det var en kebab, en sen kebab, det är inte nyttigt det heller. Men det som stack ut för mig igår var ju, man undrar, ska det här hänga över oss hela VM? Det var ju One Love-striden under dagen. Sen var det ju många, såg man walesiska supportrar som blev stoppade för de hade regnbågsfärgade hattar och någon hade regnbågsfärgade strumpor. Vi hade den amerikanska journalisten Grant Wall som ju jobbade tidigare för Sports Illustrated, nu kör ett eget Substack. Han blev ju intagen av katariska säkerhetsvakter en halvtimme för de ville att han skulle ta av sig sin t-shirt med regnbågssymbol. Så att ja, det här känns ju som att det hänger över VM och just den här kulturkrocken är det ju på ett sätt, men det är ju också folk som står upp för rättigheter.
Om man är djävulens advokat lite då, alltså FIFA gick ju istället med på att skjuta fram, vad var de sa det här med att man skulle ha de här no discrimination bindlarna. Räcker inte det?
Jag vet att jag tror att det finns en besvikelse för alla, från alla som har hört Danmark, England, Tyskland. Vi ska åka dit, vi ska manifestera. Ja, men i Danmarks fall så blev det ju ingenting kvar. Det var tröjor, träningströjor och sen var det den här binden och ingenting är kvar. Och, ja, men, ja, det svåra för mig är att jag kan förstå bägge sidor. Jag kan förstå spelare som är här för att spela ett VM, hoppas, men man kanske lutar över mer åt, lite som Roy Keane. Han är väl ändå tydlig. Det är ju inte alltid man tycker att han är spot on, men här var han väl rätt spot on.
Did it put England and Wales in a difficult position in the sense they wanted to make the protest, but they didn't want to risk a major player potentially being suspended for a knockout game or the third game for something they did in the opening?
But I think the players could have done it for the first game and took the punishment, whatever that might be, Kane. Obviously, you're risking saying if he's going to get a yellow card, if that was going to be the punishment. But that would have been a great statement. Do it for the first game. If you get your yellow card, what a message that would have been from Kane or Bale. Take your medicine, and then the next game you move on. You don't wear it, because obviously, again, you don't want to be getting suspended. But I think it was a big mistake. I think both players, particularly, obviously, we're talking about Wales and England here, should have stuck to their guns and done it. Whatever pressure from outside and from their own associations, have the belief, if that's what you believe, then go with it.
Ja, Olof, håller du med där att de borde tagit smällen, ett gult kort kanske, och sen gått vidare.
Ja, men jag tycker det hade varit en bra kompromiss, för att då hade man ju ändå stått upp för någonting. Men det är klart att det är ju som Virgil van Dijk sa på presskonferensen efter segern igår mot Senegal, att för honom var det aldrig aktuellt. När det kunde riskera en varning så var det aldrig aktuellt för honom, för att han tycker att det finns för mycket och liksom förlora då. Och ja, det kan man förstå. Jag har inte sett intervjun själv, men det valsade omkring citat från en intervju som danska TV2 gjorde med deras tekniska direktör, eller den högsta landslagsansvarig Peter Möller, som menade att han fick frågan: vad tror du de iranska spelarna tycker om liksom de danska spelarnas mod? Ja, men då svarade Peter Möller: ja, men de iranska spelarna riskerar ju ingenting. Alltså han menade att då en varning i ett VM var värre än vad de iranska spelarna riskerar. Då är man ju något snett på det. Så att det är klart, jag kan förstå den besvikelsen. Hur känner du? Tycker du också att de borde tagit det?
Jag kan hålla med, faktiskt. Jag tror också att det hade känts rätt lagom att ta det där och sen gå vidare, precis som man är inne på. Nu blir det ju nästan ännu värre här. Och jag noterar ju då att vissa krönikörer också, vi har Michael Delaney i The Independent, läste en krönikör i tyska Bild idag, de går väldigt hårt åt spelarna som ryggradslösa. Och det blir ju på sätt och vis lite orättvist att man ska ha det kravet att alla måste ta ställning i en given situation här utifrån när det kommer därifrån. Men hade man istället valt och liksom hade förbundet valt att man skulle gå vidare på det här sättet, hade det känts smidigare om man ändå hade tagit den här smällen, när man har haft den här inställningen istället för att vika av. Det blir alltid svårare när man gör det.
Ja, nej, det är komplicerat, men man önskar ändå att de hade kanske gjort Roy Keane-varianten, tagit ett kort och sen lagt åt sidan, för på något sätt hade den manifestationen räckt säkerligen för att skaka om. Samtidigt, man blev mest deprimerad över FIFAs hattande, men det är vi många som är. Det har ju hänt en del andra grejer, eller hur? Du har koll på läget.
Ja, jag tittar lite på rubriker idag. Vi kommer in lite mer på matcher sen också, men har några lite såna grejer som jag tycker sticker ut lite. Jag kollade i israeliska tidningar, hittade dit via tyska Bild just, där man reagerar på att Qatar har ändrat sig. Judiska supportrar får ingen plats att be på eller äta sin varma koshermat. Och detta är då en hade man tidigare utlovat att det skulle vara okej. Och enligt de här uppgifterna, bland annat Jerusalem Post, då, så hade man räknat med minst 10 000 judiska supportrar till olika lag. En del givetvis från Israel, men också från hela världen. Många sägs nu inte åka, om man ska tro de organisationer de har pratat med. Och det här påminner ju någonstans lite om det nu. Stämmer fullt ut om det här med hur Qatar svängde om ölen lite.
Ja, och ja, det lustiga var, jag träffade en av de första dagarna här när jag var på en FIFA Fan Festival invigning, eller de visade upp den, träffade en israelisk journalist som var väldigt nervös, för han visste ju inte, han var ju hitbjuden, men han visste liksom inte hur han skulle bli mottagen. Och sen har jag ju sett liksom lokala Doha News som uppmärksammar att under hashtaggen No Normalization, hur folk på olika sätt inte ställer upp, eller förstår de att det är en israelisk journalist så kan de gå och liknande. Så att det verkar inte riktigt löst, helt enkelt. Fotbollen förenar man inte fullt ut i det fallet.
Enligt Jerusalem Post anger Qatar säkerhetsskäl till att man nu har helt svängt om detta.
Ja. Det är ett snabbare ryck med Qatar, det har vi lärt oss.
Det har vi lärt oss i alla fall så här långt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och du har nyheter om Zidane, Zinedine Zidane.
Ja, Zidane. Ja, det är snack i spanska medier, både Telemadrid och Mundo Deportivo kör ganska tungt på det här att han kommer att ta över efter Didier Deschamps efter VM då. Enligt Telemadrid så pågår förhandlingar medan Mundo Deportivo går ett steg längre och säger att det redan finns en principöverenskommelse. Det är ju inte oväntat i sig väl att Zidane, det har ju snackats länge om honom som en framtida fransk förbundskapten, men det var lite mer i alla fall direkt i de tidningsartiklar jag såg här på morgonen.
Och sen har ju min favorit från Leeds-tiden, Rafinha, tyvärr såld, men det förstod man efter 2 år så gjort så bra att spela Barcelona. Och han har varit framme nu och talat om de här olika måldanserna. Du var inne på det i din blogg under gårdagen, den här brasilianska arrogansen som ju finns. Och nu Rafinha, de har övat in 10 olika måldanser. Vi hör honom prata om det.
Cara, pra te falar a verdade, a gente já tem umas 10 danças preparadas para cada jogo, mas não especificamente para o jogador. Sim, essa dança vai ser para o primeiro gol, essa para o segundo, essa para o terceiro. E, sim, a gente tem dança até o décimo gol. Aí a gente vai ter que inovar, fazer alguma coisa.
Ja, det var Rafinha där, som Olof sa innan. 10 olika gemensamma måldanser är det alltså som laget ska göra. Och det han säger här då, förutom det då, är att det är en dans för första målet, en för andra målet, en för tredje och så vidare. Och att de har förberett sig fram till mål nummer 10. Sen får han en fråga om det blir fler mål. Och då säger Rafinha att de ska komma på nya danser. Och det som du var inne på, Olof, också är att de här grejerna kan ju utifrån av andra uppfattas som lite arrogant. För det fanns också den här diskussionen som har varit i dagarna, för att Bild reagerade just på brasiliansk arrogans som han beskrev det efter att Neymar lagt ut en bild på sina shorts där han då hade photoshoppat in en extra stjärna, sån här VM-titel stjärna, så att det ser ut som att Brasilien har 6 stycken istället för de 5 de har nu. Och det tolkar ju de som väldigt arrogant, medan Richarlison igår då påpekade att den där tyska reporten som skrev det är en riktig skitstövel. Han menar att det är bara vad man drömmer om, ambitionen. Tycker du att det finns lite arrogans i det, eller är det bara vi som reagerar så?
Där känns det mer som att man också letar. Å andra sidan är det klart att om Sverige skulle möta något lag som hade på något sätt ingraverat det, så hade man ju lätt kunnat använda det som tändning eller liksom kolla, de tror att de är redan klara och så. Men ja, det är väl å andra sidan just sånt. Det är ju rätt oskyldig arrogans, kan jag tycka. Och Brasilien går ju inte in för en på torsdag i turneringen. Idag är det ju Argentina, och det lustiga här i Doha, det är ju att VM är 32 länder. Alla lag liksom egentligen samlade på rätt liten yta, och man har alla presskonferens dagen före match på ett och samma ställe, Qatar Convention Center, där man har presscenter, enorm konferensanläggning. Och det är ju rätt coolt på det sättet. Tyvärr kom jag inte in på Lionel Messis presskonferens, jag kom lite sent till IBC, det var sånt tryck. Det var ju Lionel Messi som hade presskonferens tillsammans med argentinsk förbundskapten. Ni har inte sett så mycket rubriker kring det, för det var mest väderfrågor ungefär, och att han drömmer om att det ska gå bra i VM och liknande. Men det är lite häftigt att man på det sättet egentligen kan gå på rätt många om man är på det internationella presscentret.
Ja, verkligen, verkligen. Det är intressant att höra. Man har ju, om man har varit mästerskap, så är man ju van just det där med det här, allt det här utspridda då, och för- och nackdelarna som du berättar om när det är allt är koncentrerat till ett ställe. Intressant.
Ja, och det var ju lite biljettkaos igår. England, Iran, det här digitala biljettsystemet funkar inte, så att många supportrar var upprörda och stod i långa köer och de kunde inte riktigt lösa det. De har fortfarande organisationsproblem helt enkelt kring det här VM:et, och vi får väl se nu när det dessutom går från 3 matcher igår till 4 matcher idag om det tilltar helt enkelt, om de får svårare eller om maskineriet börjar sätta sig lite. Det ska dock sägas att just presscentret är top notch, och där man kan sitta och följa matcherna i en sån nästan IMAX-salonger med 2 kameravinklar och statistik och publikljud och liknande. Så att där har de har ju en rejäl budget för allt helt enkelt. Jag tänkte jag bara kunde flika in lite om lokalpressen här som jag följer, hur man tolkar olika saker, bland annat Doha News som har rubriken "Between East and the West, World Cup fan zones bring cultures closer." Och det kanske är rätt, men annars tycker jag att vi känt mycket att det är East och West på olika sätt, både när det kommer till FIFA och annat. Så att det är olika hur man tolkar det. Doha News toppar med glädjenyheten att Pepsi blir ny Qatar-fotboll-sponsor, och palestinska och katariska flaggor flyger högt i Gazas fanzone. De gör en rapport därifrån också. Och har ju även den här informationen om att Israeli reporters snubbed by Arab fans. Ja, det är mycket positivt i lokaltidningarna, och det får man väl förstå.
Ja, det blir ju lite andra perspektiv onekligen.
Vi får bara också flika in att Gulf Times har att liksom den styrande församlingen, The Shura Council, de hade sitt veckomöte under måndagen, och alltså talmannen, han gratulerade både Sheikh Tamim och Sheikh Hamad, det vill säga den regerande emiren och hans pappa, och katariska folket över den fantastiska succén av öppningsceremonin på Al Bayt-stadion. De tycker att det är helt fantastiskt hur emiren har tagit hand om den katariska ungdomen och den här oerhörda framgången i öppningsceremonin, som hur man har sett briljansen och excellensen hur man organiserar turneringen, kommer att fortsätta till den 18 december. Och det förhöjer den prestigefulla position som Qatar har nått på sportens område. Så att ja, det är politiskt sett så är allting topp.
Ja, men det är ju härligt att de känner så. Men det är nyttigt, å andra sidan ska vi ju inskjuta också. Och viktigt att få olika perspektiv på saker och ting.
Ja.
Så att det är bra. Fortsätt med de rapporterna.
Ja, absolut. När det gäller matcherna så var det ju riktigt sorgbarn för mig. Medan du var i toppform. Du drog in både 2-0 till Nederländerna mot Senegal och 1-1 Wales USA, vilket jag tycker var jävligt orättvist när jag hade 1-0 och det kändes som att det var min match. USA släppte den. Det var för dåligt. Så du har ryckt åt dig en ledning 2-0.
Jag är hemskt nöjd. Jag har suttit och väntat.
Ja, det fattar jag också. Det svider lite när att jag inte är bättre. Och nu är det ju tidig match idag. Det är SVT som har Argentina. Lionel Messi kliver in mot Saudiarabien. Och med tanke på Asiens 2 lag hittills har gått, Iran kölhalat mot England, och under de speciella förutsättningarna får man dock säga spelarna under press. Men sen även Qatar gjorde ingen bra match, och nu är det Saudiarabien som kliver in då mot Argentina, och det är du som tippar först. Du hade kanske lite nyhet kring matchen.
Nej, bara lite snackigt. Så bara kort kan jag nämna till exempel Mario Kempes, den gamla argentinska hjälten, intervjuade i La Repubblica, och han påpekar ju just det här då, att allt går inte genom Lionel Messi längre. De är inte helt beroende av honom heller, och de har ett otroligt bra lag. Det är ju inte för inte att de är en favorit, att en ganska stabil, kanske den största favoriten att vinna VM. Om man får surfa vidare på gårdagens framgångar, hoppas jag, så tippar jag 3-0 till Argentina.
Jag tippar 4-0. Och sen är det Danmark-Tunisien. När ni hörde ett par tag en krönika ute om att Danmark faktiskt, man kan säga att grunden till det här ruttna som det är nu med VM i Qatar lades av Blatter och Platini. Och då ska man veta att Danmark tillhörde en av de nationer som inte röstade på Lennart Johansson utan röstade på Blatter och röstade på Platini mot Lennart Johansson. Nu är det inte samma styrande i danska förbundet, men det kan vara viktigt att ha med sig. Även England röstade på Blatter. Och de gjorde det för egen vinnings skull. England ville till exempel vara VM 2006 och därför gick man mot Lennart Johansson. Så att alla de som nu tycker att FIFA är ruttet, en del av dem har faktiskt varit med och lagt i grunden. Jag ville bara flika in det. Den krönikan finns på Fotbollskanalen.
Och jag kan ju bara nämna också, i danska medier ser man ju förutom väldigt mycket diskussion om det här med One Love då som man övergav, så märker man i utländska medier att det är ett stort fokus kring Christian Eriksen då som är tillbaka liksom i en sån här turnering. Gazzetta dello Sport har en hel sida idag exempelvis.
Ja, det är ju en fascinerande historia, och han spelar ju inte en match i VM-kvalet exempelvis eftersom han...
Ja, det är otroligt. Sen tunisiska, alltså, franska och tunisiska medier skriver ganska mycket om att det kommer att vara en vague rouge, alltså en röd våg, 10-20 000 tunisiska supportrar räknar man med på matchen. Kan ju också spela in i när det gäller.
Ja, och jag tippar 2-0 till Danmark.
Och jag har 2-1 till Danmark.
Och sen är det Mexiko-Polen där Sverige skulle varit kanske. Nu är det Polen istället, Lewandowski mot ett Mexiko som förlorade mot Sverige senast. Den sen är på TV4. Danmark-Tunisien går på SVT 14.00 svensk tid. 17.00 svensk tid är det Mexiko-Polen, det är TV4 C-more. Och det är du som tippar den först, och du kanske har någon liten nugget.
Jag noterar i mexikansk press att det var mycket snack om Raul Jiménez ju, som just fick sina första minuter på länge nu mot Sverige ju i den här träningsmatchen, och det är mycket snack om honom, det verkar vara en vattendelare sådär om han ska vara med och liksom har förtjänat sin plats. Och det är väl lite det var mer positiva stämningen när jag kollade mexikanska tidningar inför Sverige-matchen. Jag vet inte hur mycket den har spelat in i sig, men lite oro märks i alla fall. Jag kan notera också när det gäller Polen bara just att till exempel katalanska tidningen Sport idag har supertisdag, och det är då för att vi får se både Mbappé, Messi men också Robert Lewandowski. Jag tror på 2-1 till Polen.
Ja, och jag tror på 2-0 lägger jag mig till Polen. Jag tror faktiskt också Polen tar det. Kvällsmatchen som också går i TV4 är ju Frankrike som kliver in ett rätt hårt skadedrabbat Frankrike, men det är väl lite som Hasselback säger, de kan nästan ställa upp med 3-11 som är lika bra. De har ju otroligt talangproduktion, eller otroligt många spelare ute i toppligorna. De möter Australien, också ett av lagen från Asien som jag kanske tror får svårt. Har du snappat upp någonting?
Alekip skrev idag att man hoppas på den magiska kvadraten, och det är den offensiva kvadraten som består av Griezmann, Mbappé, Ousmane Dembélé och Olivier Giroud. Alltså det är ett ganska tungt anfallsviktat, eller offensivt viktat Frankrike, trots att man då har alla dessa skadade spelare. Det lilla jag har tittat i australiska medier som noterar lite glatt att det var någon som pratade i Sydney Morning Herald om The Aussie DNA, att det ska kunna rädda dem. Jag tvivlar starkt.
Ja, jag tvivlar också starkt. Jag tror på 3-1 i Frankrike i mitt tips.
Ja, jag har 3-0. Vi ligger ganska nära.
Det ligger lätt, men du leder ju som sagt den här prestigefyllda matchen med 2-0. Det känns hemskt.
Klart och tydligt leder jag den.
Men det är tidigt än. Och vi hörs igen imorgon helt enkelt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.